I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podd med mig, My Gudmundsdotter och Erik Broström där vi bjuder in gäster som är humorintresserade eller komiker och pratar om just humor. Och så kan man följa i sociala medier, vi heter Presens Impro, eller så kan man följa Eriks egna konto, det är Impro Erik, eller mitt egna konto som heter My Gudmundsdotter.
Vi har ju sjukt mycket föreställningar på vår teater. Det är ju bara att gå in på presensimpro.se så får man se hur många föreställningar vi har. Humorshower varje helg. Nu i morgon den 31 januari så har vi Clara Henry på besök. Hon skulle ha kommit i december, men då blev hon kräksjuk.
Nästa fredag så har vi Felicia Tomala som är monologist i föreställningen Flashback.
Och Clara Henrys föreställning heter Mic Drop Your Life.
Ja, där på vår hemsida, om man besöker den, presensimpro.se, så kan man både boka biljett och kolla in vårt utbud av kurser och annat skoj. I det här avsnittet så pratade vi med en gäst som vi har pratat med tidigare. Förra gången vi pratade med honom så diskuterade vi sitcoms. Det avsnittet kan man lyssna på. Nu
har det skönt att man kan lyssna på det.
Det kan man. Jag lovar, inte titta, för det är inte visuellt alls. I det här avsnittet så pratar vi om vår absoluta favoritregissör, i alla fall min. Jag vet inte hur det är för dig. Du har ju säkert fler filmnörd som du dessutom är.
Ja, nej, vi säger topp 20 då. Top 20. Så det är väldigt, väldigt ärofyllt. Topp 20, det är svårt att hamna på den listan.
Jag skulle säga så här, det finns det finns få. Det finns två regissörer som har gjort så mycket för Hollywood-komedis historia som han. Ja. Adam McKay som vi pratar om. Eftersom jag inte råkar säga två så säger jag Judd Apatow som just den andra. Ja. Och han har vi också pratat om.
Han har vi pratat om. Men nu kommer vår favo av de två.
Ja, exakt. Och vi har ju också en favoritgäst då. Adrian Boberg som, hör och häpna, är programledare för nya Big Brother.
Vad var det som hände? Jag är så glad för hans skull. Men det där är ju programmet jag brukar titta på när jag var liten. Och då var det Adam Alsing.
Jag har aldrig sett Big Brother.
Nej.
Men jag hade inte femman.
Nej.
Men jätteroligt för Adrian och för alla som kommer titta på Big Brother. Kanske att jag också börjar göra det nu.
Kanske måste titta nu.
Men kanske.
Ja. Ja. Titta på Big Brother. Det har premiär i februari. Mm. Och ifall man vill att jag ska berätta exakt i februari, då måste man be mig snällt, My.
Snälla. När, Erik?
10 februari. Ja. Då börjar Big Brother.
Det är ju bara runt knuten.
Men tills vidare så kan ni lyssna på det här avsnittet när vi pratar om Adam McKay.
Ja, och vi frågade Adrian, vad har du skrattat åt sen sist?
Let's go. I'll let you
next time.
I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
You see, you can't be jävla glad here.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Adrian, det är andra gången du är här.
Ja.
Ja, får jag fråga, har du skrattat åt någonting på senaste tiden?
Ja, men det tror jag. Det var ju ett tag sedan, sen sist.
Om du inte har skrattat något sedan september så är det ju jättejobbigt.
Jo, jag har skrattat åt nya Rick and Morty-säsongen. Jag har skrattat åt...
Vad kort den var.
Den var kort.
Den kommer mer. Kom mer. Mm.
Jag har skrattat åt John Mulaneys nya special på Netflix.
Han är ny special.
Ja, med barn. Ja,
med barn.
Ja,
John Mulaney's John Mulaney and the Sack Lunch Bunch.
Ah, nice.
Den är väldigt mysig.
Är det den gamla humortricket att han pratar med barn och behandlar deras svar som om det var en vuxen som sa det?
Nej, det är ju det. Det är liksom en... Det är lite så.
Ja.
Men det är mer som att det är någon slags hybrid av en sån gammal 60-70-tals children special.
Okay.
Och ny, torr, allt humor typ.
Ja.
Och det är så kul för det börjar med, det är ju ingen spoiler, han börjar med att ett barn säger bara så här: "So John, what is this really?" Och han bara, well, if no one likes it, we're gonna say it's ironic. But if some people like it, we're gonna say, oh, thank you, we spent a lot of time on this. Så han liksom, han adresserar det i början, vilket är väldigt kul. Och det är lite den tonen att den är lite så här självreflekterande. De vet vad de håller på med. Och det är så här, det är en special för barn samtidigt som det är väldigt, väldigt vuxen humor. Typ.
Okay,
men det är liksom inga svärord. Liksom,
ska man se den med sina barn? Är det det som är tanken?
Kanske, ja.
Oh, det kan vara spännande.
Faktiskt, jag skulle nog kunna tro att man kan göra det.
Ja, om
det
de förstår göra. Engelska. Min dotter har ju lite svårt för engelska, men min son förstår faktiskt. Vi börjar ju titta på komediserier ihop nu. Och så gamla Nakna pistolen och så. Mm. Alltså mycket filmer, komedifilmer. Det är extremt uppskattat och för honom och för mig också.
Ja, det är så.
Mm.
Kul.
Mm. Ja.
Ja, det är kul att ha en unge som fattar humor.
Ja, jag tycker att han gör det faktiskt.
Ja, nej, men precis. Ja. Ja, men jag hatar när barn skrattar för att föräldrarna skrattar.
Ja.
Ja.
Nej, du, han, med hans autism, han skrattar inte för att någon annan skrattar.
Nej,
bara
precis.
Han skrattar bara när han väl kan.
Det är uppfriskande och ärligt med ett barn som står för sin egen humor.
Men vi pratar om det faktiskt på jobbet nu, för att jag jobbar med en serie som ska vara för ungdomar.
Ja, är det ditt nya jobb?
Ja, precis. Ja.
På radio eller på
TV. Och då har det varit så här, ja, men vi har pratat lite grann om så tonen och humorn och hur man liksom ska, hur mycket man ska blanda med så här humor för föräldrarna och humor för barnen typ så. Och vi bråkade lite grann om det, för att jag tycker att det ska vara mest humor för liksom, om det är en serie för ungdomarna, då ska det ju vara humor som de uppskattar. Medan min writing partner då sa att nej, men jag tycker vi ska skriva det vi tycker är roligt typ. Vilket är ju svårt. Men då börjar vi snacka om så här att slänga in små grejer som de vuxna fattar. Och då kommer jag tänka på så här, har ni läst såna här listor på typ BuzzFeed där det är så här 20 skämt i SpongeBob som du bara fattar nu när du är vuxen typ. Och så är det en massa så här sexuella innuendos. Det är någon grej i SpongeBob-filmen när han är bakfull. Och liksom man fattar inte det om man inte liksom vet hur det är att vara bakfull. Typ. Jag bara tycker sånt där är mysigt. När det finns
verkligen.
Man kan titta på det man tittar på när man var liten och uppskatta det nu som vuxen.
Typ. Ja, på ett nytt sätt.
Ja.
Ja, men när det finns fler än nivåer.
Mm.
Och för jag och mina barn, det är ju verkligen, det är tre olika nivåer av vad vi tycker är roligt.
Mm.
Och vissa filmer så verkar man att så här, här kan vi alla tre sitta och skratta. Mm. Sen är det vissa filmer som bara Adele tycker är kul, och som bara Ivan tycker är kul, och som bara jag tycker är kul. Men det är ju svårast att få in alla tre.
Ja, jag kommer ihåg att det var lite så här, det var lite så här arga röster. Jag kommer ihåg att det var en diskussion när jag jobbade på Junibacken. Att så här, hur ska föreställningarna vara?
Mm.
Så här, är de bara för barnen, då ska ni inte ha några vuxna skämt som går över barnens huvud. För att det är taskigt mot barnen.
Mm.
Och jag var så här, fuck that. Vadå, de fattar inte att det går över deras huvuden. Repliken betyder något för dem, men det betyder något annat för de vuxna. Det är ingen problem med det.
Ja.
Och de får ju en bättre upplevelse, hela familjen.
Det finns inget bättre än att mamma och pappa skrattar med en.
Och plus att det är mamma och pappa som betalar.
Ja, exakt.
De vill ha kul.
Ja, men när vi spelar barnteaterföreställningar, det börjar ju alltid med att föräldrarna sätter sig tillbaka och sen så ska det liksom vara så här, ja, nu ska ni få skratta, det här är för er, och så kanske de nästan sitter och tittar på mobilen.
Mm. Ja.
Men det bästa är ju när man märker att de lägger undan mobilen och att de njuter, och så kommer de tillbaka för att de själva tycker att det har varit roligt.
Verkligen.
Men det är en sån jävla svår gräns det där. Jag tycker.
Det är
och framför allt när det är alltså som våran grej som ska rikta sig till så tweens, alltså typ, jag vet inte hur gammal Ivan är, men 11. Ja, men det är ungefär där.
Han är snart där.
Ja, men liksom kanske 12-13 då.
Precis. Det är väl det som är en tween.
För där
heter
det
tween. Är det between?
Nej, men så, och då är det ju liksom för den humor, där är det verkligen att humor är, om humor är någonstans utanför deras grej, så är det så här, mamma.
Mm.
liksom, fattar du vad jag menar? Ja, det är liksom den där brytpunkten där exakt. De bara tycker det de tycker kul är kul.
Absolut.
Medan om det är yngre så kan ändå, ni kan gå på Frost 2 och ni kan hitta någonting för alla. Mm. Men 12-13, då kanske man inte tycker Frost 2 är
exakt.
Superintressant.
Ja, det börjar komma där nu.
Utan då är det en TikTok liksom, compilation som man tittar på.
Och då kan det till och med vara lite jobbigt om mamma och pappa tycker att det är roligt.
Exakt. Är och då blir det ett nytt problem. Ja, det är svårt.
Mm, verkligen, intressant. Mm. Ska vi gå in på ämnet?
Jag tycker fan med att vi gör det. Vi hade Marcus Johansson här. Han heter inte Johansson.
Johansson.
Han är Jan Johansens bror.
Okay.
Marcus Johansson var också här. Och vi pratade om Adam McKay. Och vi sa så här, vi vill gärna prata om hans komedier. Och då sa Marcus, ja, jag pratar jättegärna Vice och Big Short. Och då sa vi, men det är inte komedier. Och sen hade vi en debatt om det här.
Ja, det var väldigt roligt.
Ja, det var jättekul. Han skrev väldigt fint också så här, att det var kul att vara med och vara agree to disagree-mentaliteten. Att vi inte var på något sätt aggressiva i vår övertygelse utan lyssna på varandras argument.
Ja, men det var tre olika åsikter, vilket jag tyckte var...
Men hade ni alla sett Vice eller Big Short? Eller
Ja, jag hade sett Big Short innan. Vi såg bägge inför att han skulle komma.
Jag tycker ju Vice har ett av de bästa skämten på typ... Alltså,
vilket då?
Så länge. Alltså när den slutar mitt i filmen.
Alltså, det pratade vi om.
Jag skrattade så högt i biosalongen.
Jag visste ju om att det skulle komma.
Nej, jag visste inte det.
Så att det skämtet försvann för mig.
Ja.
Och annars, jag vet inte, jag kanske var på dåligt mindset, men jag tyckte inte, eller så här, han var så här, nej men det är en komedi, och jag var så här, okej, okay, och det är Adam McKay. Jag hade en annan förväntning när jag gick in i det. Det är en bra film. Men det, för mig var det som att säga, jag skrattar inte.
Nej, men jag lyssnade på en intervju med honom och då sa han att just angående den scenen, att it's made for watching a theater. Att ser du den på tvn så får den inte samma...
Jag tror 100% att det är sant. Jag tror att det där är en stor
att det blir en sån här, vänta, ska vi gå nu?
Eller liksom,
ja, för jag menar, jag kan ju bara kolla på... Jag kan ju bara starta upp Netflix lite och se vart vi är i filmen. Och bara, aha, nej, den här är inte klar.
För jag minns att jag tittade på det och så var det så här... Åh, gud, ska det här vara ett roligt skämt?
Ja.
Sa jag.
Det skulle det, och det var det. Nej,
men jag
skulle inte heller säga att det är en komedi. Alltså jag skulle säga, det är konstig genre, men att det är en biopic främst. Och sen
Det står som biography, drama, comedy i den ordningen.
Jag tycker typ biopic är en genre, för det beror ju helt på vad människans liv har varit. Om det är en...
Om det är haha eller buhu.
Ja, men exakt, lite så. Och värst brukar vara när man gör biopics på humor. Legender typ. Alltså hela den halvan filmen vill jag inte ha inget intresse av att se.
Nej, vad intressant. Ja, nej. Jag skulle kunna se den. Jag vet inte om jag vill betala pengar för den.
Nej, precis.
John C. Reilly.
Jo, absolut. Och Steve Coogan. Ja. Men nej.
Nej.
Hela den halvan.
Inte hela den halvan. Nej. Nej, men då vet vi det också.
Adam McKay började i alla fall sin karriär som stå-upp-komiker. Han var i hans sena tonår när han började improvisera, och det var att han hade hört talas om impro, att det hade startats någonting i Chicago som hette så här, improvisationskomik och improv comedy, och han tyckte men det här tror jag att jag ska kolla in, så han bara sa upp sig från sitt jobb, packade hela, jag kommer inte ens ihåg var han kom ifrån, men han flyttade från den staden han bodde i alla fall, flyttade till Chicago och började gå kurser på Second City, och hans första lärare i nybörjarkurs, det var Del Close. Alltså cool. Ni som känner till impro, det är alltså han skapade American Long Form Impro. Och Adam McKay har ett rykte om sig att vara väldigt hård. Så han skrämde iväg hela klassen. Så i slutet så var det bara Adam McKay kvar i den gruppen.
Men var det som i att han var hård. Körde över alla?
Liksom? Det finns många stories med Del Close, men bland annat så kunde han så här, oh, you're wasting my time, I don't want you here. Så bara betala han tillbaka pengarna och bara där, gå ut, och ibland inte ens kursdeltagarna betalat sin avgift så att de fick pengar för
honom. Ja. Det var hans kollega som hade koll på ekonomin. Hon såg honom bara typ ge bort pengar till folk som han trodde hade betalat. Men han var väldigt brutal och ärlig, och han var ju någon kontrast till väldigt många. Hela impro-svängen var ju liksom den här, det ska vara en gemenskap, man ska få ihop en grupp, så det är väldigt lätt att gruppdynamiken och lärarens roll blir typ så här, bra hörni! Och både Adam McKay och Matt Besser, som också kommer in i historien där lite senare i Adam McKays liv, var så här, men det är inte sant, det var inget kul, det var inget bra. Varför säger ni att allt är bra? Mm. Det är liksom som att ni bajsar på dem som är bra.
Ja, men Adam McKay sa det att så här, ja, men visst, han var hård. Och han, jag förstår att folk blev rädda för honom. Och jag kunde också ha sådana känslor för honom. But he was right. Och jag respekterar verkligen någon som säger, ja, men he's right. Han vet vad han snackar om och han förstår humor.
Mm.
Och Del Close har ju, om man kan säga att han har ju den, han är den som har lärt upp flest komiker i historien. Han har ju, alltså, listan kan göras hur lång som helst, men det är liksom, men i alla fall, efter att Adam McKay började spela på Second City så var ju Lorne Michaels i publiken en gång från Saturday Night Live.
Mm.
Och det var en ganska dålig föreställning. Det var samtidigt som någon president hade blivit, de gjorde någon slags monolog om en president som hade blivit skjuten och publiken trodde att det var sant. Fast det var ett skämt. För att personen i fråga levde sig in så mycket som ett skämt. Oh, men publiken trodde att så här, shit, han står och berättar att...
Var det här Scott Adsit, eller? Som stod och presenterade det?
Mycket möjligt. Ja. Och så hade de aldrig fått... De fick jättemycket hat.
Ja, jag känner igen det här. Nu.
Så att man blev nerringda dagen efter och bara så här, vi lämnade för att vi trodde att presidenten hade dött.
Ja. Ja,
men det var den föreställningen som Lorne Michaels sa i publiken på. Och Adam McKay fick en audition. Och det som är så fascinerande med Adam McKay, tycker jag, det är att det känns som att han förstår vad han och andra är bra på och vad han och andra inte är bra på.
Mm.
För att han fick en audition för att vara med i casten.
Ja.
Men han visste att så här, jag är inte en cast member.
Han är inte
en performer. Nej, jag kan inte göra imitationer och jag är inte jättebra skådis. Men jag förstår bits, jag förstår hur man skriver och jag förstår hur man skapar rolig humor.
Men för han gjorde mycket, han skrev sketcher eller på Second City?
Ja, exakt.
Inte kanske...
Han improviserade, han spelade föreställningen och han skrev jättemycket också och körde stand-up.
Ja.
Och då så efter... För han gjorde sin audition och han sa, tänkte så här, ja men jag gör det här och så får vi se. Och sen precis innan han gick så bara lämnade han fram lite manus och bara så här, jag är en writer.
Mm.
Och då ringde de upp och bara så här, ja men vi vill anlita dig. Och sen så var han writer ganska länge tills han blev head writer.
Mm.
Och han var 28 år när han blev head writer för Saturday Night Live. Men han blev, han fick frågan om att vara head writer och han bara såhär, no fuck that, det vill inte jag bli. Men så var det hans agent då, annan den agent som bara, du måste ta den här chansen för att man får inte frågan två gånger.
Mm.
Sen övertalade honom om att ta chansen och så blev han då head writer och skrev jättemycket för SNL. Och det är tack vare Adam McKay som jättemånga är där de är idag. Bland annat var det han som hittade Jack Black. Jack Black gjorde ingen audition utan det var Adam McKay hade sett honom och så här, ja men övertalat Lorne om att så här, du måste anlita den här personen. Mm. Han är så rolig. Och Lorne hade varit jätteskeptisk men hade ändå gått med på det. Och så Rachel Draft, det var under en period för att när Adam McKay var head writer så ansåg han att han var 28 år, han var ny i gamet, han hade jättemycket hunger och bara verkligen ville jobba. Men de andra kanske hade så här familjer och annat jobb, hade jobbat länge. Lorne Michaels hade hållit på jättelänge, så det var mycket konflikter under just den perioden. För att Adam McKay ville så himla mycket.
Mm.
Och sen efter ett tag så fick han så här förståelse för att, ja men shit, Lorne Michaels har faktiskt gjort det här i 15 år eller vad det var då. Och jag borde kanske lyssna på honom och så här, vi kanske ska effektivisera. Och då så hittade han Rachel Draft. Och Dratch menar jag. Ja. Mm. Skräp. Och Lorne Michaels bara, nej, jag tror inte på den här tjejen. Och han bara, okej, jag kan inte garantera att hon kommer bli världens kändaste person.
Mm.
Men om du anlitar henne så kommer du gå hem tidigare varje dag och du kommer ha mer tid i slutet av veckan. Så Lorne Michaels bara, you're hired.
Gud, jag bara, kul att du nämner Richard Dratch just för att jag såg en sån YouTube compilation folk som spricker på på Saturday Night Live och när hon gör sin karaktär Debbie Downer som är så jävla rolig. Alltså det är hon som bara förstör stämningen på alla så här middagar och grejer och genom att säga något så här, ja, men ja, jag hade ett missfall igår typ så här och, så zoomar de in på henne. Det är så jävla roligt.
Well, we did it, gang. We pulled it off. A family reunion at Disney. I don't know about you guys, the first thing I'm gonna do is I'm gonna ride that haunted elevator thingy. It drops you straight down.
This is my dream come true. I mean, I'm totally serious. Tigger hugged me at the door and I thought I was gonna cry.
I guess Roy isn't doing as well as they first thought. What? Who's Roy? Roy of Siegfried and Roy. He was attacked by his own tiger and suffered devastating injuries.
So, hey, who wants to go on Space Mountain with me?
Me!
I want to see the Country Bear Jamboree.
Ooh. I want to go to every country in Epcot and greet them in their own native language. Hola, konnichiwa, hi.
Did you guys hear about that train explosion in North Korea? Media is so sensitive there. So secretive. That we may never know how many people perished. By the way, it's official. I can't have children.
They never did catch that anthrax guy.
Hon ska ju tydligen ha en helt fantastisk självbiografi. Alltså en bok.
Aha, ja, men jag har också hört det. Jag vill nästan kolla om det är Adam McKay som har skrivit det.
Går det att ta reda på sånt?
Om man kan pinpointa när den där skrevs. För att han var... Han jobbade som writer mellan 95 och 2001. Och han var head writer 97-99. Men det känns som att den här är lite senare ifall Amy Poehler har kommit in.
Men Rachel skrev ju också.
Ja, det är kul att man bara antar att det var säkert han som kom på den. Det var ju Rachel Dratch som kom på Debbie Downer-karaktären.
Ja, men hon skrev ju, hon var ju också staff writer.
Ja, precis. Jättekul. Men det var en sidebar.
Ja, verkligen. Men välförtjänt. Hon är, som du säger, underanvänd.
Alldeles underanvänd. Det är bara Tina Fey som har liksom vågat ha med henne i
Third
Rock.
Ja, i Rock. Olika karaktärer. Det är ju... Det är en rolig historia på hur han och Will började jobba ihop.
Ja.
För det var ju att de jobbade tillsammans på Saturday Night Live. Och Will skrev ju också. Men inte tillsammans, utan de hade olika writers room. Och eftersom att Adam McKay kom från Second City och Will Ferrell kom från The Groundlings, så jobbade de med lite olika metoder.
Mm.
Och det här var i början, så var Will ganska så här low-key komiker. Han körde faktiskt mest deadpan, eller han var straight man och så vidare, så att han gjorde inte så mycket väsen av sig. Och Adam McKay jobbade ju med liksom bits och liksom skriva sketch, liksom, vad är roligt, game of the scene och så vidare.
Mm.
Och sen så på en reading en gång, så hade Will Ferrell skrivit någonting som han levde ut och bara ranta och gjorde liksom världens jävla karaktär.
Mm.
Och hela det här Second City-gänget bara, wow, den här komikern, han är helt fantastisk. Och så bjöd de med honom till att skriva med dem lite så här ibland. Och sen så senare berättade ju Will då att han hade varit jätteavis på dem.
Mm.
För han ville skriva som dem. För han hade bara, Groundlings är ju en annan improgrupp som, eller teater, som jobbar lite annorlunda än de andra. De har mycket karaktärer och liksom mer fokus på sketch och mindre fokus på liksom group mind och impro.
Mm.
Så han tyckte att så här, men jag vill också ha sådär kul och liksom så som de skriver, att tillsammans bara komma på saker på det sättet. Jag vill också lära mig det.
Mm.
Så han hade smugit in och så här, lyssnat på dem när de hade skrivit och så här, successivt lärt sig deras teknik. Och sen hade han i princip tänkt att han gjorde en audition. Han satt där på readingen och bara, nu ska jag fan imponera på de här killarna. Liksom. Och då så började han och alltså Will och Adam skriva tillsammans, och så gjorde de deras första sketch ihop. Det var någon sån här Neil Young-sketch. Jag vet inte om ni har sett den.
Jo, jag tror jag har sett den.
Tyvärr, jag har inte hittat den. Jag har bara hittat någon sån här konstiga fan ihop klipp som inte alls var särskilt
på SNL,
bra.
Alltså.
Men den blev jätteuppskattad. Och sen på den vägen så började de jobba jättemycket ihop och skriva jättemycket.
Vad roligt.
Mm.
Alltså det är ju innan som han, Adam McKay var ju, det vet du säkert, att Adam McKay var ju med i Upright Citizens Brigade i starten.
Nej,
UCB. Jo, det var de som var med i början 93. så var det de som också är grundare liksom. Matt Bessarion, Roberts och Amy Poehler. Inte Matt Walsh för den tiden, men Adam McKay, en kille som heter Rick Roman och Horatio Sanz.
Aha, jag trodde det var Matt Walsh. Ja.
Nej, han kom in lite senare tydligen.
Och hette de UCB då också? Eller var det bara
ja, de hette Upright Citizens Brigade. Mm. Och sen kom Matt Walsh in ganska tidigt liksom. Men... eller så var han med från början. Nej, han var med från början. Just det, jag kommer ihåg att han som har skrivit Improv Nation har en intervju med Matt Besser där Matt Besser skäller ut honom för att han inte creddade Matt Walsh för att vara med från början. Så alla eventuella Wikipedia-artiklar som jag nu läser från ljuger. Han var med från början.
Sam Wasson.
Sam Wasson har skrivit den boken, precis. Men Adam McKay lämnade ganska tidigt skede när de flyttade till New York. Och det var alltså kring 96. Mm. Och där får man ju förståelse för att 97 får en jobb som writer på SNL. Så att han valde en annan väg ganska snabbt där när de flyttade. Mm. Så han kunde varit en av dem som ses som grundarna, men nu är han inte en av de original four. Men han var med väldigt långt in. Horatio Sanz fick ju också jobb, så han avvek också. Mm. Mm. Det var ett större bunch där ett tag.
Mm. Men det måste ju varit då, alltså improboomen efter Upright Citizens Brigades, alltså skaparna som... alltså den hela den SNL-kullen, som du säger, att de tog in Rachel Dratch och liksom... väl Amy Poehler kom väl samma år också, antar jag.
Ja, eller någonstans där.
Ja, men de började väl titta. Det var väl bekvämt att flytta till New York eftersom de oftast åkte till Second City i Chicago för att hitta nya talanger om de ville ha improvisatörer till SNL. Och att det förmodligen var därför de flyttade till New York, det var ett smart drag liksom. Mm. De hade ju de hittade någon gammal källare. Både Matt Besser och Amy Poehler kommer från pengar. Så det var liksom inga problem att etablera sig där.
Mm. En gammal strippklubb.
Just det, en gammal strippklubb.
Så är det de första, i början så var det många som kom dit och trodde att de skulle få se striptease. Och bara så här, de kom, springer in på scenen och bara, vad fan, vad är tjejerna?
Det är bara en tjej.
Yeah. Yes and titties.
Yeah. Yes and titties. Hade varit ett bra namn.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, när började han göra sina komedier då?
Hans första riktiga film är ju faktiskt Anchorman. Som han filmade så mycket improviserat att han fick ut två filmer av den. Men det var bara en som släpptes officiellt, och sen släppte de en som någon slags bonusfilm som inte alls är lika bra. För att det är material som de klippte bort.
Ja, precis.
Med en hel sidostory om någon terroristorganisation.
Ja, den är jättekonstig.
Har ni sett den?
Ja,
den är för länge sedan.
Ja, jag har sett den också. Den
är svinkonstig
alltså.
Okej.
Wake Up from Burgundy.
Ja, för där har de ju tagit material från deras liksom story och blandat det med den här djurrättsaktivist-terroristgruppen. Som är, de har någon slags sidostory med det här zooet som är med i slutet av Anchorman. Jag kommer inte ihåg exakt hur det är, men...
Ja, precis. Anchorman, det är en röd tråd med den här panda födseln eller vad det är.
Ja.
Eller är det pandor eller är det björn?
Det är pandor.
Ja, det är pandor. Ja. Och sen så då har de väl typ... Alltså, jag vet inte vad storyn är bakom det här, men det känns som att de hade så mycket liksom improvisation under producerandet av filmen, att det bara så här, vi får inte plats med all den plott vi har filmat liksom.
Men jag tror det är nästan
det
alla...
Det blir bara kärlekshistorien mellan liksom, han och Veronica istället.
Men alla de fyra nyhetspersonerna, Paul Rudd vet jag inte, men de andra är ju stora impro, har stora improbakgrunder. Steve Carell på Second City, och jag glömmer alltid bort vad han heter.
Har inte Paul Rudd också improbakgrund?
David Cockner,
precis. Och Will Ferrell såklart. Alla har ju liksom en impro-uppfostran humormässigt.
Paul Rudd var ju med i The State-gänget, eller liksom David Wayne och Ken Marino, alltså de som gjorde Wet Hot American Summer.
Ja, just det.
Han var ju med liksom den lilla klicken innan.
Just det.
Alltså innan, eller efter Clueless, när han skulle bli en teenage heartthrob skådis, och så blev han istället liksom Anchorman, mustaschkillen. Glömmer vad han heter, mustaschkillen. Alla mustasch.
Brian Fantana,
just det. Jag kan bara Champ Kind och Brick Tamlin. Men alltså Anchorman kommer jag ihåg var ju så jävla nyskapande när han kom. Alltså man hade ju typ inte sett något liknande. Jag måste erkänna, första gången jag såg Anchorman, det här var under tiden som jag jobbade i videobutik. Och första gången som jag såg den så tyckte jag att den var jättedålig. Jag fattade inte, jag tyckte den var dålig. Och jag bara såhär, det här är inte som liksom alla high school-komedier som jag sett hittills. Nej. Liksom.
Jag tror
att det var nog lite liksom den här, det var någonting med så här, det var så konstigt, det var liksom inte skämt, det var liksom mer det var så ganska segt typ på vissa ställen tyckte jag nog, och liksom saker blev väldigt utdragna och men sen så typ såg jag om den några gånger, och sen så blev den liksom den bästa filmen jag sett i hela mitt liv tills
Wow, vad intressant.
Det är jättemärkligt. Jag vet inte riktigt hur var det som gjorde att den växte på mig, men det är liksom...
Du var inte redo för den.
Fast jag gillade Will Ferrell liksom. Jag hade ju uppskattat hans Saturday Night Live-grejer innan, och så vi hade tittat på mycket Saturday Night Live, jag och min kompis Charlie, som liksom introducerade mig till hela komedisvängen liksom. Men just den här filmen hade jag jättesvårt för, och sen bara lossnade det, och så blev jag kär
typ. Ja.
Jag vet inte hur det var för er när ni såg den, om det var kärlek för första gången.
Jag tror jag gillade den. Ja, men jag gillade den från början. Jag tyckte det var jag hade inte koll på Adam McKay på det sättet. Jag hade inte koll på allas bakgrund i impro, tror jag.
Nej.
2004.
Nej.
Även om jag själv var väldigt så här inne i impro förälskelsen, så visste inte jag att det var ett sätt att skriva och göra film på i USA samtidigt.
Nej, det kom för mig kom det bara för typ 5-6 år sedan att jag förstod att impro var nyckeln till alla komedier. Men jag minns inte hur jag kände första gången jag såg den, men jag tror att jag tyckte den var rolig på en gång.
Det är ju en extremt rolig premiss att det är den första kvinnliga nyhetsankaren som kommer in och liksom tar över männens domän.
Ja.
Vi kan titta när de har annonserat ut att hon ska bli co-anchor.
I mean, they rev my engine, but they don't belong in the newsroom. It is anchor man, not anchor lady, and that is a scientific fact. I don't know what we're yelling about. You're with us, Ron. What do you think? It's terrible. She has beautiful eyes, and her hair smells like cinnamon. Loud noises. All right, everyone, relax. She's not going to take anyone's airtime. I read somewhere that their periods attract bears. The bears can smell the menstruation.
Well, that's just great. You hear that, Ed? Bears. Now you're putting the whole station in jeopardy.
I will say one thing for
her. Ja, det är så jävla roligt. De spelar såna jävla puckon allihopa.
Ja, det är det jag tror kanske var det som took me out of it på något sätt. För att det var liksom, det är ju en upphöjd verklighet. Det är ju liksom Crazy Town. Men det är ingen parodi.
Nej.
Riktigt. Alltså så här, det var någonstans mellan liksom en så komedi som liksom utspelas i verkligheten och en parodi. Som jag tror jag bara blev lite så här confused över.
Ja, men det är också en så här självmedveten macho mans chauvinistisk kultur som driver med sig själv.
Ja, exakt.
Och jag tror inte att det hade gjorts innan.
Nej.
Att förut så var skämten, om det var mansvin, att man ändå tyckte att de var lite sköna.
Ja.
För att de liksom trackar ner på tjejer.
Mm.
Och när man ser den här och inte har några referenser så är man så här...
Ska jag hålla med dem eller ska jag hata dem?
Precis. Och här, nu liksom, så här många, typ 16 år senare, så vet vi att nej, de driver med sig själva. De driver med sin egen manlighet, eller om man ska säga. Liksom. Och de gör det så jävla bra, för att de är sjukt osympatiska och man älskar att titta på de här. Man älskar när de umgås med varandra och det är liksom, man är med dem och emot dem.
Ja,
verkligen. Det är jävligt snyggt jobbat.
Ja. Men också hela liksom spelet när de improviserar så mycket gjorde ju att det kom ju, ja, för jag såg den här på DVD och då fanns det som alltså bonusmaterial, så fanns det Linorama. Även om ni känner igen det här.
Nej.
Men det är... Det var liksom någonting helt nytt som typ har kommit med Adam McKay och Judd Apatow-filmerna. Att så, det är inte bara bortklippta scener, utan det är också så här, här får ni liksom se en miljard olika tagningar när de testar olika improviserade lines. För att Adam McKay gjorde ju mycket så när han regisserade den här filmen och många andra, att så här kasta lines, liksom
han ropar ut, ja, precis,
ropar ut det till.
I början hade han inte ens att de hade liksom mikrofoner, utan att han stod och skrek bakom kameran.
Exakt,
och, han pajar rösten helt på det. Så jag bara, men jag behöver ha...
Framförallt, så mest kända från Anchorman är väl det här, de här röstövningarna han gör med så. The human torch was denied a bank loan. Unique New York. Och sådär. Och då satt ju, man kan ju bara såhär, kastade. Och Will Ferrell fick ju också bara adlibba själv. Så det finns ju en linorama då, som är liksom, amen, han får dra massa olika versioner av den här linen, så här, by great Odin's raven till exempel, by the hammer of Thor, och så drar han liksom 1000 olika sådana där, så det var liksom som ett bonusmaterial var improv, vilket är ganska,
istället för bloopers
så var det så här, det här är inte att han de inte klarar tagningen, utan det är bara att de gör rätt, fast de, det är bara olika versioner, de valde bland de här
typ. Exakt.
Jag tänkte bara flika in just de här röstuppvärmningarna, att det kom ju en uppföljare som inte blev så uppskattad. Jag har tittat på den igen och jag tycker den är ganska rolig. Men en grej som jag började garva direkt på bion, det är när han gör samma skämt i uppföljaren. Men man vet, eftersom man har sett de här tabban och grejer, man vet hur svårt det är för alla andra att hålla sig. Och det tycker jag är fruktansvärt jävla roligt.
They're coming in from the back door! Oh no! Grab the children! Save the children!
till och med tagningen de tar med spricker.
Christina
Applegate. Det är så jävla
kul. Save the children!
De försöker rädda det genom att ta sig på halsen.
Men Will Ferrell i sig är ju så jävla bra på att inte breaka också.
Ja.
Alltså han är liksom notorisk liksom hålla minen, alltså stenansikte,
ja,
alltså
verkligen.
Verkligen. Ja, det är kul.
Väldigt duktig på det.
Yes.
Ja, det finns ju ett klipp som jag rekommenderar alla lyssnare att titta på, för vi kommer inte kunna ta med hela, för det är typ 10 minuter, en kvart långt eller något sånt, men där hela metoden, det är någon som har analyserat hur han gör och varför han gör så framgångsrika filmer.
Adam McKay, What is Smart Dumb Comedy heter den.
Adam McKay's comedies are some of the many movies produced by Judd Apatow, probably the single biggest influence on American comedy over the past 15 years. Most Apatow productions are grounded, relationship-driven comedies, like raunchier versions of James L. Brooks or Woody Allen films. But McKay's films are pretty much the opposite. there, anarchic, absurdist, and not grounded in the slightest. Even though he's now earned the status of serious director and won an Oscar for The Big Short, McKay is probably the best filmmaker working today when it comes to smart, dumb comedy. McKay uses familiar structures and story beats, but for each plot point finds the weirdest, funniest, most interesting way to approach it. Basically, he's using the approach to improv he learned from studying under Del Close for constructing stories. There is never a tension between story and jokes. The story is simply a vehicle for the jokes. The greatest moment of conflict in Anchorman, the battle between the rival news teams that results in actual fatalities, is a total non sequitur that has absolutely no impact on the plot or characters. We obviously have to talk about improvisation, which is a major component of comedy movies in the 2000s. While the movies directed by Apatow or his alums like Seth Rogen have largely used improv in the form of friends riffing jokes at one another,
your face looks like Robin Williams' knuckles.
McKay uses it to deepen the characters and mythology. Since the characters are already exaggerated cartoons, the lines improvised aren't jokes the characters are making, they're absurd details about themselves. They reveal their thoughts and fantasies, building on the fictional worlds they inhabit.
I like to picture Jesus in a tuxedo t-shirt, because it says, like, I want to be formal, but I'm here to party too.
I mean, jag tror att det är få som verkligen förstår att det är. Nu börjar det komma fram med det, men det är svårt att liksom fatta att det är så improviserat som det är.
Mm.
För, ja, det är ingen som vågar jobba på det sättet.
Men det är ett sånt... alltså, det här är ju vår humorform som vi utövar, så att vi slår ju gärna ett slag för det hela tiden. Men det är väldigt påtagligt hur bra sketchmaterial man får ut av impro som verktyg, för att den fokuserar bara på den där kärnan av det roliga. Mm. Och om man vågar följa det flamset, då kan man ta det till så... till så höga höjder.
Mm. Ja, men jag läste något om att Adam McKay sa att det måste vara minst ett skämt med i varje scen. Och det är därför hans dark moments också är roliga. För ofta ser det ju så att en Hollywoodfilm, även komedier, kan vara superroliga fram till en viss punkt, och sen så bara, nu måste vi ta oss igenom det här när det går dåligt för protagonisten och det regnar och
men det går dåligt i Anchorman och... så dricker han mjölk.
Milk was a bad choice.
Det är så roligt när han ska hänga sig i Anchorman 2 och så bara...
Goodbye, my sweet hairy prince. Oh, sweet cream on nipples.
Burgundy? Look, I... Oh, my God! What the hell happened?
I tried to hang myself because my life's a mess and I saw no other option.
I think you're telling the truth, but why are you saying it like you're lying?
Call for help, but it didn't work because
I'm too heavy and the ceiling lamp broke.
Something like that?
Yeah. I think you're telling the truth.
Yeah, that's what happened.
So yeah. Men det jag tycker är kul som är på med dem också i Anchorman nu när vi såg det klippet med fighten mellan de olika nyhetsteamen som jag tycker är så himla rolig.
Ja.
Är att så här, det känns som att de växlar också mellan att ha det här jätteupphöjda liksom att de har så här, ja men kanske improvat sig fram till Crazy Town liksom. Och sen så går de tillbaka till nästa scen bara så här, boy, that escalated quickly. Ja. Alltså så här, då är de ju straight igen liksom. Så de är ju liksom i den här jätteupphöjda verkligheten, men de är också liksom, det är som att de är så här meta. Som att de så här diskuterar den här impro-scenen de gjorde nyss.
Ja, verkligen.
Brick killed a guy.
Yeah, there was a horse and a man on fire and I killed a guy with a trident.
Jag läste att Adam McKay initialt ville göra Step Brothers som ett drama.
Mm.
Och inte en komedi.
Okay.
Jag tror att det hade haft en annan ton.
Åh, den är den roligaste film.
Castade John C. Reilly.
Ja, exakt. Ja.
Han kan dra om att ett humorgeni liksom.
Oavsett vad jag väljer så kan John C. Reilly pull it off.
Ja, gud, det kan han verkligen.
Ja, men den filmen är ju hysteriskt rolig.
Det är en lång mapping sketch att man tar beteendet hos barn och sätter det på vuxna.
I princip alltså 12-åringar och sätter ihop dem. Mm. Alltså om du till exempel ska göra men du spelar en scen som häxor som diskuterar hur de ska hämta barnen på förskolan. Och då kanske det är så här, men min kvast gick sönder. Eller jag fastnade med häxkitteln. Alltså så att man pratar om det som om att det är en verklighet och en annan. Mm.
Här har vi på tal om att de är... att de är 12-åringar i vuxna kroppar.
I've been living here for 2 weeks and I'm walking around this place thinking I've got a huge doucher for a stepbrother. Secretly, you're not a doucher.
Yes, yeah.
Let's play a game. All right. On the count of three, name your favorite dinosaur. Don't even think about it. Just name it. Ready? 1, 2, 3. Velociraptor.
Favorite non-pornographic magazine to masturbate to.
Good housekeeping.
If you were a chick, who's the one guy you would sleep with?
John Stamos. What?
Did we just become best friends?
Yep.
Det är så jävla bra. Och sen är de liksom...
Det är tidseffektivt också. Man behöver inte säga, ja men nu tar vi ett lång scen om hur de hittar till varandra. Exakt. Utan det är bara så här,
kan bara skämt. Orimligt att de skulle svara så. Ja. Men man köper det liksom. Jag tycker den är, jag vet inte vilken jag tycker är bäst av Step Brothers och Anchorman, för att de är roliga på olika sätt tycker jag. Men jag tycker att det är Adam McKays starkaste filmer. Helt klart. Och då räknar jag in hans Oscars statuetter med Big Short eller Vice.
På tal om Oscars statuett så har han sagt att innan han vann den så sa han att det värsta han skulle kunna tänka sig, det är att vinna en Oscar. För att hålla ett Oscars tal skulle vara så jobbigt. För då har man alla, ögon på sig. Man måste vara bra. Visa sig från sin bästa sida. Han bara, fast det är inte en chans att jag någonsin kommer vinna, att jag ska bara göra dåliga enkla komedier. Men sen så bara gjorde han Big Short, så vann han direkt.
Hur gjorde han ifrån sig då? Okej, lyssna.
We're here to present the award for best adapted screenplay.
Och det är min kompis.
Är det din kompis?
Russell Crowe. Hur känner ni varandra?
Du träffade ju honom i somras.
Ja, du tog en bild på honom.
Gjorde du? Det har jag missat. Cool. Vart träffade du? Vart då?
På Skeppsholmen, på en sån musikstudio. Han bjöd in på Instagram.
What?
Ja, men jag får dra hela den här storyn.
Det låter ju bananas. Vad är det som händer?
Thank you so much to the Academy. Also, thank you to Michael Lewis for writing an amazing book. It inspired Charles and I so much. Thank you to Paramount for taking a risk on a movie that's about financial esoterica and believing in it. Thank you to my beautiful wife, Shira Piven. There she is. And my children, Lily Rose, my two daughters, Lily Rose and Pearl, I love you so much. Most of all, if you don't want big money to control government, don't vote for candidates that take money from big banks, oil, or weirdo billionaires. Stop. Cool, sorry. Get too long.
Thank you very much, Plan B. Thank you very much to Paramount. To my wife Mili, and you have a talk, Mili.
Nej, det tänkte skit i det, inte Adam McKay.
Berätta.
Russell Crowe.
Ja, vi får avsluta med.
Okay. Vi avslutar det här med att inte prata med Adam McKay. Du har träffat Russell Crowe.
Ja, men det var så jävla sjukt ju. Han var ju här i Stockholm.
Ja, vad gjorde han här?
Han skulle spela musik med sitt band.
Åh, nej.
Indoor Garden Party.
Sluta på en gång med allt det där.
Ja, jag vet. Och han var jättekonstig på Instagram och höll upp så här, bara så här, någon grej när han åkte på en Voi och bara så här stannade framför kameran och bara if you wanna so we're here with our band in beautiful Stockholm, if you have a party or a whatever that you want us to come and play on, just you know, just tell us and we'll come and play at your party. Jag bara...
Okay. Adrian, kändiskåt, Boberg.
Ja, men alltså,
hoppar du på egen
boj? Jag skojar
bara.
Jag skapar en fest nu.
Var jag på en fest liksom, i Gamla stan på en kompis jobb. Och jag bara så här, och det var utomhus, så jag bara så här, då filmade jag och bara skickade direkt så här, bara... Så här, we have a beautiful outdoor garden party for your indoor garden party. Och så bara, så här, det vore jättekul. Bla, bla, bla.
Ja, vad roligt.
Och det, så här, den grejen när jag bara skickar den, skitsamma. Och sen så bara får jag en notis, så här, Russell Crowe har tittat på din video igen. Jag bara,
nej!
Jag bara, det var så jävla sjukt. Jag bara, han har ju det. Han har ju det. Konstigt. Och då hörde liksom hans folk av sig dagen efter och sa så här, ja men vi bjuder in... De som har liksom skickat så här gulligast liksom grejer till en privat spelning av liksom vår nya musik på Skeppsholmen.
Vad roligt.
Så då var vi så med 20-30 pers i en liten studio och fick, medan han typ stod så här typ lika nära som vi med varandra, bara stod han liksom bredvid mig och bara så här, ja men du, vi tar lite selfies och sånt där ute sen, men nu ska vi lyssna på skivan typ. Och så satt vi och så här.
Ja, de spelar inte, ni satt och lyssnade på.
Ja, det var dåligt. Det här är jättedåligt. Jättedåligt. Jag bara, ja, det är konstigt men det är kul.
Det är värt en selfie.
Ja, men det var framförallt bara en rolig grej som hände liksom. Sen fick vi gå ut och bara så här, ta selfie med honom.
Han frågade du honom varför han gjorde Les Misérables?
Ja precis, jag bara så här, alltså jag älskar Les Mis, men Stars, oh, you dropped the ball on that one man.
Stars, do you drop the ball on the whole picture?
Ja, men, nej, men precis, så att det var en så jävla konstig grej bara. Men han var så jävla gubbe, alltså, han, alltså så här, bara i utseende, han är ju bara en gubbe liksom.
Och, han brukade vara het. Ja, men, han var hank förut.
Ja men apropå, apropå Vice och sådär. Jag tror att det här var också när han höll på att gå upp i vikt för en roll.
Ja, för Roger
här,
Ailes.
Exakt, den här Fox News, eller vad det är.
Ja, jag kommer inte ihåg vad det är. Ja, fan heter den. Jag har ju sett den.
Ja, precis. Ja, men den grejen. Så då var han också...
Loudest voice.
Han var jättestor också liksom.
Ja, ja, ja.
Han var så gubbfnasig med någon sån här mjällig piqué-tröja. Och jag bara, han är bara en vanlig... Han är gubbe typ. Men han är ju också gladiator. Och här står han.
Ja, exakt.
Jävla konstigt.
Ja, vad roligt.
Ja, det var synligare.
Ja. Det var kul. Ja. Verkligen.
Jag visste att Russell Crowe skulle ta upp plats på vad vi ändå inte hade kunnat göra klart.
Jag vet.
Ett avsnitt av Adam McKay.
Ja, vi har ju knappt skrapat på ytan. Nej,
vi har ju typ avverkat en och en halv film av hans komedier. Vi får fortsätta.
Vi fortsätter någon
gång. Ja. Det var jättekul att du kom hit.
Det är alltid roligt att ha dig här.
Ja.
Det var superkul.
Gå härifrån nu. Du har bråttom tydligen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.